Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, du får synka annars nu när vi pratar mellan varandra.
Ja.
Svara snabbt på det här.
Jaha, jag väntade på frågan. Sorry. Det var ett jättedelay. Det här var inget delay, Fabian, i redigeringen. Det här var bara jag som var dum i huvudet.
Okej. Då börjar jag i stort sett bara.
The scent and smoke and sweat of a casino are nauseating at 3 in the morning. Then the soul erosion produced by high gambling, a compost of greed and fear and nervous tension, becomes unbearable and the senses awake and revolt from it. James Bond suddenly knew he was tired.
Exakt, för det är det vi ska prata om idag. Men då tänker ni så här, ja men det är klart. Välkommen, förlåt, nej just det, vi ska prata väldigt, vad är det här för podd?
Ja, det här är välkommen till Nörden, ja, det är jag som är nörden, Fabian Dolander.
Och det är jag som är Viktor Engberg.
Det här podcasten i samarbete med Acast, där vi pratar nördämnen, nördkultur, bildande syfte. Jag försöker bilda Viktor saker han tycker om men inte vet så mycket om.
Exakt, och idag är ju en bra dag.
Det är en av de bästa av dagar. Vi ska prata om någonting som jag har sett fram emot i decennier? Nej, inte riktigt, men i flera år. Jag har försökt hitta en anledning att prata om det här, för att jag pratar om det här hela tiden. Så att det är inte som att det är brist på det, utan det är snarare, finns det utrymme? Och jag har nu skapat mig själv utrymmet. För hej, jag har en podcast, du har en podcast, vi har en podcast, och vi får göra vad fan vi vill med den. Och vi har ju faktiskt insett den senaste tiden att vi förtjänar inte att ha en, så varför inte bara, let's go down with this ship och se vad som händer.
Vi kastar saker på skärmen och kollar vad som stannar, helt enkelt. Vi ska ju prata om en film idag, och ni uppmärksamma lyssnare där ute, ni tänker, vänta lite, här har ni gjort förr. Ja, jo, det är förvisso sant, men då var det så här, vi gjorde ju faktiskt ett mastodontavsnitt som vi uppdelat i två avsnitt, där vi gick igenom alla Bondfilmer från de stapplande stegen där, från de första bläcket på pappret i en Flemings första bok till vad som då var den sista filmen, Spectre. Så det här gjorde vi 2015. Det är en 9 timmars kavalkad av åsikter och gråt och skratt, men det är ju några år sedan. Det är 6 år sedan vi spelade in den, Fabian.
Det är sant, det är helt sjukt. Så på den tiden hade vi knappt några mickar, knappt målbrott och knappt något talang. Så att det känns rätt bra. Och den här, inte bara den här filmen utan bara den här titeln förtjänar ett helt avsnitt. Så varför ska vi prata om, sa vi det, Casino Royale? Vi ska prata Casino Royale, och inte bara den ensamma filmen Casino Royale från 2006, utan vi ska prata om hela konceptet kring Casino Royale, hela vad det är Casino Royale. Och det ska vi göra, för det var ju Daniel Craigs första Bondfilm, och nu här runt hörnet, peppar peppar tar ju trä, kommer Daniel Craigs sista Bondfilm. Inte peppar peppar att det är hans sista, utan peppar peppar att den ens kommer. Men det kommer den. Jag har bokat biljetter. Det sägs att den ska gå i biografer. Jag tror de nu kommer bara liksom ride or die med det här release-datumet. Och nu kör vi.
För er som har hängt med de senaste åren, så har det varit en återkommande stress för Fabian egentligen då, det här release-datumet man hela tiden sett fram emot. För Fabian, beskriv hur ett bondår är för dig. ett Bond-release-år.
Jo, men det är ju, det är en upptakt, alltså, som egentligen, alltså, det går längre tillbaka. Alltså, det är ju verkligen typ ett Bond-år. Alltså, snarare typ så här, kanske ett och ett halvt år då du först börjar bubbla om att det kommer en ny Bond-film, och sen börjar lite releaser komma, vilka regissör och sen titel och vilka ska vara med, allt sånt där. Och sen så följer man inspelningen, och så, ja, men så rampar det upp till inspelningen, och det är en sån här härlig, långsam, spänd båge som man ständigt följer med. Men det här har ju varit en treåring med en pilbåge där liksom knappt kan spänna den eller sikta den där pilen, eller tappar, tråden går av, pojken snubblar, gör illa sig, gråter, springer hem till mamma, det tar en timme, sen är det lunch, och ja, vi tar en liten vila där också, och sen, det är för varmt ute, vi ska inte gå ut och leka i solen just nu, vi väntar till efter klockan tre, och sen går vi ut, spänner bågen, och vi hoppas för i helvete nu att den träffar sitt mål.
Ja, men nu kommer den ju. Nu, ja, kommer, jo, men nu no kommer det.
Jag har spenderat mina pengar. Det så nära har jag inte varit. No time to die.
Schysst. Men så här, vi har ju också dessutom gjort ett avsnitt tidigare där vi pratar om de sista Bond-filmerna för alla Bond-skådisar. Det har vi också gjort.
Mm-hmm.
Så vi ska ju egentligen inte gå in på det, utan jag måste bara lämna över allting egentligen här till dig, Fabian. För det är ju ditt initiativ att vi gör det här. Varför ska vi prata om den här filmen?
Oh, du vänder på det direkt. Du ska få svara också. Nej, men varför Casino Royale? Oj, jo, alltså, det vill säga för att jag pratar om den hela tiden. Och det är en film som ligger mig väldigt nära, och som på ett sätt har bara vuxit. Alltså, när jag så förstod den, jag kommer komma in på det, så var det en sensation. Och jag trodde inte det kunde växa, men det har bara gjort år efter år efter år. Och det är en film jag slår på minst en gång om året. Det är nog en av de filmer jag absolut sett flest gånger. Alltså, jag har ju en tradition att, för när, oftast på Alla hjärtans dag jobbar min fru, inte för att det är någonting särskilt, utan bara, hon har alltid råkat typ vara iväg och jobba då. Så att jag har gjort lite av en tradition för mig själv att kolla på den mest romantiska filmen jag vet, vilket är Casino Royale. Och jag gör några vespers, och så sitter jag och gråter i soffan. Det är en fantastisk tid på året. Och ja, och det är en film jag bara tänker väldigt ofta på. Den är liksom, okej, okay, vi börjar åt rätt håll. Vi börjar åt rätt håll. Så, Fabian, vad är din relation till Casino Royale? Åh, tack Fabian. Intressant att du frågar. Så här, så jag är ju ett jättestort Bond-fan. Alltid varit. Och det här har ju dragit i tidigare avsnitt, och främst i Bond-avsnittet, så jag ska inte repetera mig allt för mycket. Men för dig som är ny där ute, som Stan Lee en gång sa, att varje serietidning kan vara någons persons första serietidning, och det är lite den principen vi går efter här. Så jag växer upp, och vad jag och min far bondar kring är Bondfilmer. Så när jag är ju liksom mellan 9, 10, 11, 12 liksom, då går Bondfilmerna varje fredag på TV3, och det är då vi hänger, för vi hängde inte så mycket, så hej Freud. Så det är där jag liksom förälskar mig vid den karaktären, eller framförallt den världen, och bara allting sånt runt omkring det, och det formar i stort sett den jag är. Alltså hur jag liksom, hur jag ville klä mig liksom på maskerader, kom jag i kostym, för jag ville vara James Bond, och jag hade en knallpulver Walter PPK som såg väldigt realistisk ut, och som jag tror också var i metall. Och det formade bara allt. Men att växa upp som Bond-fan på 90-talet, och sen framförallt liksom tidigt 2000-tal, då du kunde se dem på bio, det var väl kanske inte den bästa perioden för franchisen. Och den första Bond-filmen jag såg på bio var Die Another Day, vilket är lite av ett antiklimax. Och då var jag i den där åldern, jag var typ 12, så då ändå såhär, jag ville tycka om det så mycket, så jag var inte såhär, det är okej, finns det nog osynliga bilen, var väl lite väl för mycket. Och sen gick jag vidare. Men sen var det ju det här stora gapet av, inget jämförs med det här gapet som precis har varit, men då var det ett gap, och det skulle komma en ny Bond-film, och jag var på något sätt lite såhär, vi får se vad det här är för någonting. Jag tänker varken bu eller bä. Jag kommer knappt ihåg när Daniel Craig castades, men jag kommer ihåg att jag tänkte så här, okej, det här är ett väldigt udda val, och bara baserat på att de gör ett sånt udda val måste betyda att de vet någonting jag inte vet, så jag kommer liksom, I leave it to them. Och så kommer filmen, jag tror knappt jag har sett en trailer, och vet väldigt lite om den. Jag är ett casual Bond-fan, så jag vet vad Fleming är och jag vet att det är böcker, men jag har inte läst någon. Jag har någon bok, jag har Thunderbomb, men jag har aldrig läst den. Och jag har liksom hört om Casino Royale och sådär, men jag inte riktigt fattar vad den spelar för roll. Och så går du och jag, Victor, och sätter oss på Rigoletto, tror jag det var, salet i Stockholm. Och filmen startar och den är svartvit. Och man bara, åh gud, vad fan är det här? Och med det här, liksom, där det öppnar i Prag. Vi ser den här mannen kliva in i hissen. Och på hissen rullar numren liksom 01, 02, 03. För jag tänker, ah, ja, den kommer sluta på 07 såklart, för det är 007. Nej, den slutar på 06. Och så har vi den här gryniga svartvita sekvensen som i stort sett bara kickar den in i the balls. Och låten kickar igång och man bara, vad är det som händer? Vad gör vi här? Jag förstår ingenting. Och filmen fortsätter och bara, det här är helt fantastiskt. Det här är helt fantastiskt. Och jag bara slukas med den filmen. Och kommer ut på andra sidan och bara, okej, men det här var den bästa bioupplevelsen jag haft. Och jag håller det fortfarande som det. Och vad det sen leder mig in är på något vis, jag brukar tänka att det, så här, det finns en tid innan Casino Royale och en tid efter Casino Royale när jag kommer till mitt Bond-fanskap. Innan då var det pappas intresse som jag på något sakade på. Efter Casino Royale blev det mitt intresse. Efter det så blir det så, men vänta, okej, så det här är en bok. Okej, det är den första boken. Så jag köper Casino Royale och det är den boken jag har fortfarande, liksom den med posten på, med Daniel Craig som är skitful. Inte posten, men det är ful på boken. Det gör mig intresserad av livsstilen kring Bond, alltså hur Bond tänker och resonerar och hur det på något vis rinner av på mig, hur Fleming skriver och hur jag börjar romantisera den aspekten i dess dekadenta form och inte inspireras allt för mycket av det, men bara digga det på distans. Och filmen och boken liksom börjar forma mitt liv på ett sätt där jag på något sätt ser allting via det filtret. Och det bara liksom, det gjorde mig till ett sånt stort, större Bond-fan än vad jag var innan. Och det är väl där någonstans det börjar och sen fortsätter för mig. Victor, vi har ju en lite liknande start här, men hur ser du på det?
Det är ju lite svårt så där att följa upp just den där beskrivningen med att säga så här, jag såg den på bio, jag tyckte den var väldigt bra, och sen så typ glömde jag bort den lite grann, för okej, det var ju inte Troja liksom. Alltså, fredagar, TV3, tillsammans med sin far oftast liksom, och satt och kollade på Bondfilmer. Det var ju liksom lite heligt. Om man kommer ihåg reklamfilmerna som gick. Vilka reklamfilmer gick, Fabian?
Ja, alltså de jag minns är ju When you're in the world. Okej, jag ska inte gå upp. Det var någon resor.
Exakt, fritidsresor. Den tänkte jag också på.
Och sen Schweppes, just a little more bite. Jag vet inte varför Leoparden blev Sean Connery, men
jag vet inte heller. Nej, men det är faktiskt, det är de två jag tänker på också. Det är lite kul. Det är för övrigt ett jävla rabbit hole om man råkar komma in på så här reklamblock TV4 1998. Så är det bara nostalgireklamer. Det är jättenördigt, men det är ett slippery slope. Nej, men så här, man hade ju liksom den relation till Bondfilmerna. Det är klart man gillade Bondfilmerna, men samtidigt så var det ju också lite så här, du slog inte riktigt på dem själv, om man ska vara ärlig. Det är inte så att du liksom, hade du fått välja mellan Star Wars och Thunderball, så hade du liksom inte valt Thunderball.
How alltså, dare you?
Ja, jag förstår. Men, alltså, så här, men det var ju ändå filmer från 60-talet om man var 10-11 år och tyckte att det, var så här, det går lite långsamt. Liksom. Förutom Moonraker då, som man älskade för att Jaws var rolig.
Och det var i rymden.
Och det var ju rymden, det var nästan Star Wars. Nej, men så här, och sen så gick man och såg, jag kommer ihåg att jag såg också Die Another Day på bio. Jag kom till och med också Rigoletto sal 1 för övrigt. Då också, när de sa Stockholm-syndrom, så började de att hurra i biosalongen. Det var lite kul. Det var
så
lite
jävla svenskt. Liksom bara någon referens och hurrar vi, trots att det är liksom inte världens bästa referens.
Värdlös referens, men det var så, wow! Liksom, Springfield!
Jag måste dock vara jättejobbig nörd här och säga att det är inte Die Another Day de nämner Stockholm-syndrom.
Nej, det är det faktiskt inte.
The world is not enough.
The world is not enough. Okej, okay, så då jag tar tillbaka det. Då är det okay. The world is not enough. Jag såg på bio också i så fall då.
Jag hade gärna haft den som min första Bond-film, för jag försvarade den.
Ja, nej men okej, okay, förlåt. Då är bara den jag, den har jag också sett på bio. Det var min första Bond-film på bio. Men sen så såg man ju den här då. Och grejen var så här, alltså det man ska komma ihåg, som Fabian brukar säga, med den här tidsperioden liksom i någon form av så här analysperspektiv, det var ju att Christopher Nolan hade ju precis rebootat Batman och blivit mörk. Så när man såg och hörde om Casino Royale så tänkte man säga, ja, de har gjort en Batman. Batman Begins. Det här är Batman Begins fast för
Bond
fast
Begins. Bond.
Ja, precis. Och det var ju lite det, för det var ju så här, det var som sagt, det var en reboot och det var liksom, nu ska vi inte surfa på stänkskydd längre, utan nu ska det liksom bli down and gritty. Så man tänkte ju att de, ja, men de härmar liksom.
Ja, det var den första Batman som tränade, det här var den första Bond som tränade.
Ja, men lite sådär. Nu kommer jag inte på en enda till, men det var ju, de gjorde liksom, alltså de gjorde om filmerna och de skulle vara mörkare. Det var inne, och det var det blev i ganska många år liksom. Man skulle kunna argumentera för att egentligen hela Marvel-serien också är det. Alltså för det var ju det som var grejen. Om du har liksom, om du har Spider-Man-filmerna från Sam Raimi's Spider-Man-filmer på hornhinnan, så är ju Iron Man jävligt mörk egentligen, trots att han är lite whippy, så är det ju ändå liksom, vi pratar liksom
terrorister,
ja, men, terrorister och vapenhandlare och allting. Det är liksom inte Green Goblin som åker omkring och kastar liksom så här gröna små grejer och så här, liksom. Alltså det var en helt annan liksom approach, och det skulle man väl också kunna egentligen härleda. Nu får du stanna med, du som har pluggat film, jag har ju bara marknadsföring och dinosaurkunskap. Det går ju att härleda den här perioden till ett stort vakuum, eller en dark age. Jag satt med en kompis här för några dagar sedan och bara funderade på vilken pissperiod tidigt 2000-tal var.
Mm-hmm.
Och det går här ledet till väldigt många olika saker, men 9/11 såklart gjorde ju att, för det första blev ju folk, alltså världen gick in i en annan typ av mentalitet. Det kan också vara, ska brasklapp återigen, att man själv var 11 år och att man helt plötsligt börjar fatta vad som händer i världen. Helt plötsligt börjar man fatta att det finns ondska, att det finns någonting som heter terrorister. Annars hade man bara sett det på Counter-Strike, inte för man själv spelade Counter-Strike, men jag hade stått och kollat på andra spelade Counter-Strike. Det var bara coola killarna som heter Max och Robin som spelade Counter-Strike. Men i övrigt så bör man inse att okay, men världen
blev större. Liksom,
världen är farlig också. Alltså att man var ute och flög efter det, så var det liksom så här, ja, men just det, vi måste säkerhetskontroller. Det här är på grund av 11 september. Alltså någonting händer någonstans och nu måste vi ta konsekvenserna av det, för att nu, liksom, nu litar vi inte på varandra längre. Alltså det var ju så helt apart. Det är klart att det fanns katastroffilmer innan. Alltså Titanic, jag var livrädd för båtar under hela min uppväxt och fortfarande rädd för att ligga i vatten bredvid en stor båt, och är fortfarande lite så här osäker vid mörka vatten. Som... Det är inte Ken Ring som kör, akta dig för så mörka vatten, skitsamma. I alla fall, jo, men så det var ju en grej, men det var ju så abstrakt, det var ju någonting som hade hänt för 86 år sedan, alltså när den kom. Det var ju så här, en gång i tiden för 100 år sedan så var det liksom en båt som sjönk och det var tragiskt. Men nu är det liksom, nu är nu, på en helt annat sätt.
Vi ska ju också datera den här podden lite extra och säga att vi spelar in det här inte långt efter 20-årsjubileumet av 11 september. Så det, liksom, det ligger väldigt nära i luften just nu.
Och det, ja, exakt. Och då blir det så här, det var ju någonting, och det satte ju ett avtryck såklart i världen, men även på kulturen, för det blev ju lite kulturskymning. Alltså Fabian, säg en bra låt som har fastnat hos dig, skriven mellan 2000 och 2005. Go.
Tar Gud mitt American Express.
Ja, inte GES, allt annat.
Så här, jag var ju gubbe redan då också. Jag gillar inte musiken, så att, nej, alltså jag är också verkligen fel person att fråga. Men
jo, men det, jag vill bara säga, det här är ju jätteralliant, men det är ju lite så här boyband eran. Visst, Eminem slog igenom och var liksom bra. Kent gjorde väl ändå, de gjorde ju sina liksom vapen och ammunition, men det är ju långt innan tillbaka till samtiden när de blev grymma. Håkan Hellström gjorde sina första stapplande steg, men annars, det händer ju ingenting då. Alltså filmer man tänker på, det finns en weird kategori av thrillers eller actionfilmer som bara blåste upp och försvann. Jag tänker på Some of All Fears. Kommer du ihåg Some of All Fears till exempel?
Ja, absolut. Det var ju verkligen en sån här bästa filmvalet.
Ja, exakt. En DVD, en DVD-film i rätta bemärkelsen. Den ska ligga där och så ska man säga, oh, Morgan Freeman. Och så tar man den och sen så hyr man den och så glömmer man bort den en vecka senare. Den, We Were Soldiers, lite samma grej. Spy Game, också typ en sån. Alltså, det kom upp, det kom liksom lite filmer som... Det, jag förstår att tesen är helt vattentätt, men det var någonting konstigt under den perioden. Och jag vet inte om det är, alltså, i min värld så ändrades det efter Casino Royale, inte per definition med Casino Royale, men efter det började saker hända, och det kan ha varit en egen uppväxt eller något sånt där, men helt plötsligt bara så här, då försökte folk, då kom Marvel, inte för att det var nästan, men då började folk liksom, det hände någonting annat i världen, i kulturen.
Ja, men det ligger absolut någonting i det, och jag tenderar verkligen att hålla med, och vi har ju snuddat på det innan, just liksom kulturen innan versus efter 11 september, för man ska ju komma ihåg att just det 90-talet var ju den här, alla förskönar ju sin egen barndom, kolla på Spielberg och Stephen King, alltså det var, allting var bäst när man var liten, men 90-talet var på något vis en sån där, alltså lite som jag kan tänka mig just 50-talet var, alltså en efterkrigstid, alltså det var efter kalla kriget, det var nu snart 50 år sedan andra världskriget, det var nu som att världen trädde in i en ny fas av fred och hopp.
Om du inte bodde på Balkan eller Kosovo förvisso.
Nej, men vi pratar västvärlden nu. Det har alltid funnits sämsta ställen att bo på, och de finns kvar. Så vi pratar i ett verkligen västligt popkulturellt perspektiv. Så filmerna på 90-talet, tidigt 2000-tal är ju väldigt sådär, vad jag skulle säga, alltså ej förankrade i någonting. Det är ganska kul när man kollar på GoldenEye. Den kan ju fortfarande leva på såhär, ah, men du är relic of the Cold War, och på något sätt den leker med att såhär, det är över nu, så vad är din relevans och sånt där. Och det är lite det sen 90-talet är och början av 2000-talet. Det är väldigt sådär oförankrad kultur som inte riktigt vet vad den refererar till. Den är väldigt liksom vilsen, som en liksom ballong utan någon som håller i den. Och det är ju inte förrän sen 11 september vi bara, oh shit, okej, okay, back online, vi förstår att vi är del av en värld, vi förstår vad liksom, det här är spelarna, så här ser spelet ut, det här är planen, okej, vi ska i den här riktningen, och det är då du får Pepe McGinnis, du får Bourne-filmerna, du får Casino Royale, och allting blir helt plötsligt nu placerat i en värld där vi alla plötsligt bara, japp, jag förstår vad vi pratar om, så nu kör vi. Och det är lite intressant, för det känns som vi är en liten sån kulturell värld nu också, där ingenting riktigt känns förankrat, inte för att det inte finns problem, men för att vi inte riktigt har en gemensam, inte gemensam fiende, men vi har ingen gemensam referenspunkt. Men det är en annan grej. Men okej, men det här känns som en bra plats att liksom spola tillbaka på och återvända till. Så vi måste ju tillbaka till en liknande period där världen precis har varit i kris och nu kanske inte riktigt är det. Och vad gör vi då? Vad gör vi när vi känner oss vilsna? Och det är ju tillbaka till Fleming, för det är där allting börjar. Och det börjar ju då med en bok då som heter Casino Royale, som då skrivs av vad ska man kalla Fleming. Det finns flera versioner av Fleming. Det finns Flemings version av Fleming. Det finns versioner av Fleming vi vill att Fleming ska vara. Och sen finns det sanningen någonstans där mitt emellan och flyter omkring. Fleming är väl lite av en rikemans pojks fuck up som inte riktigt kan hålla ett jobb och inte särskilt bra på någonting, men finner lite mål och riktning i kriget, där han liksom sitter lite på sidan som sekreterare för någon form av MI6, men kanske ändå inte, och får väl liksom sitta i viktiga rum och vara med om coola, häftiga saker. Och sen efter kriget på något vis känner sig lite sviken över att inte få vara ett del av klubben längre och inte riktigt vet vad han ska göra. Han har barn på G, han har precis gift sig, vet inte riktigt vad han ska göra, har precis byggt ett hus på Jamaica, sett sig ner vid sitt skrivbord och på något vis sörjer perioden som var hans liksom gyllene år. Och på något vis ska filtrera det via den här karaktären vars namn han plockar från en bok han har bredvid sig, vilket är Birds of the West Indies, skriven av James Bond. Och skriver då det här första passaget då som ni hörde här i starten. Och jag har ju pratat om den här boken. Det är en bok, jag tror jag läst den 3-4 gånger i alla fall. Och det är en av mina absoluta favoritböcker. Är ett litterärt mästerverk? Nej, troligtvis inte. Men det är en fabulös jävla bok om något. Och jag gav Victor lite uppdraget att själv ta sig igenom denna story. Så Victor, du har läst Casino Royale.
Jag ska också lägga in här i diskussionen att jag är nybliven tvåbarnsfar och har inte tid att läsa för 5 öre. Så den fanns istället på ljudbok på YouTube. Inte för att vi uppmanar till att folk ska göra någonting olicensierat, men den finns på YouTube. Eller jag säger så här, googla och kolla om ni hittar någonting. Så jag har lyssnat på Casino Royale. Ja, men jag förstår vart du kommer ifrån, så att säga. Jag tror att faktiskt att ett bättre lyssnarupplevelse, alltså inbilla mig att en bättre lyssnarupplevelse ändå än att läsa, för att jag antar att det inte är speciellt intressant att läsa. Det är väldigt mycket kortspel till exempel, där de beskriver reglerna i kort. Och det är liksom så här, alltså så här, jag kan lyssna på det, för att nästan gå tillbaka lite grann. Så vänta, vann han nu eller inte? Vad var det som hände egentligen? Men samtidigt på vissa ställen så är det så här, ja men dossiers, alltså det är uppdrag skickade, och det är pissjobbet att lyssna på, så det vill man ju läsa istället för det som brev skickade. Ja. Så att det var lite så här, en mixad upplevelse. Jag hade gärna velat faktiskt läsa den också, men så här, det är en spännande historia, det ska den ha. Det är en typ av historia som jag tror egentligen aldrig riktigt, alltså vi kan gå igenom egentligen historien bakom den, för att det är ju så coolt ändå att de faktiskt, vi ska inte gå in på filmen än, men de gjorde ju, filmen är ju väldigt lik boken.
Oh ja.
Det är ju storyn liksom. Alltså, och som du har beskrivit tidigare om så här, Live and Let Die till exempel har ju inte plockat skitmycket direkt ifrån ifrån boken. Moonraker har väl ingenting med boken att göra. Men det här är ju faktiskt en bok som de har tagit liksom storyn ifrån, av olika anledningar, vi kommer in på sen också. Men om man går igenom storyn så är det ju att James Bond är ju en MI6-agent som har dödat 2 personer, inte i Prag utan i Stockholm har han dödat en av dem.
Precis.
Och han sköt en japansk dubbelagent, var väl också?
I typ New York.
Genom ett fönster. Mm. Och sen så dödade han en norsk dubbelagent i Stockholm.
Mm-hmm.
Och då blev det messy. Så det är väl typ den man ser. Alltså, det är ju det som de rimmar på i filmen sen. Och han ska åka ner då för att knäcka den här Le Chiffre, som är skurken, som är fortfarande också bankir, men inte på samma sätt i och med att man har uppdaterat storyn. Så han är ju såklart, som alla andra under den här perioden, det är ju en del av Sovjet. Liksom. Det här... vad är de egentligen? De är ju en del av staten, men ändå typ så här kriminella smörsch. Alltså vad kallar Fleming dem egentligen?
Alltså de är som en organisation, en liten skuggoperation inom DDR, som är liksom väldigt, alltså alla spioner är typ rädda för dem, även sovjetiska. Alltså de ger sig efter alla. Är du liksom en fiende inom spionarbetet för Sovjet, så är det smörsch. Så vi är särskilt då väldigt involverade i just liksom hämndaktioner. De har inte utfört en hämnd de inte har lyckats med.
Och Le Chiffre då har ju varit bankir åt de här, och sen så hade han massa pengar på fickan och kunde inte riktigt låta bli att gå in i en affärsidé, och det var ju att skaffa massa bordeller i Frankrike. Sen kom ett lagförslag som gjorde att bordeller förbjöds, och han helt plötsligt var skyldig dem massa pengar. Och han ska försöka vinna tillbaka de pengarna genom att spela Baccarat. Va? Eller Baccarat? Baccarat. Yes Sir, I Can Boogie var det en grupp som sjöng, som hette Baccarat. Grekiska systrar. Hur som helst. Och James Bond ska gå dit, vinna över honom för att då kunna liksom tömma honom på information. För att han då behöver skydd för att han har bränt av alla pengar. Så det är ju samma story egentligen. Och Vesper är där, Mattis är där, tortyrscenen är likadana. Alltså det mesta är ju egentligen samma. Det som sticker ut, alltså så här, det finns många saker man kan säga om vissa beskrivningar i den här boken. Till exempel så är det så att James Bond är otroligt osympatisk. Alltså han är, det är ju en toksnobb som egentligen bara pratar om hur hans kläder ska se ut, hur man liksom blandar den perfekta drinken, hur allting ska se ut, och han hatar kvinnor. Det går inte att liksom komma undan. Det är så många gånger, när liksom Vesper kommer in första gången i handlingen, så är det verkligen så här, det är en passage i boken där han bara så här, oh, a woman. Alltså, vad gör du här? Varför är inte du hemma i köket bland kastrullerna? Det är på den nivån. Liksom. Alltså, det är liksom, det är inte så här, undrar hur han tänker här, utan man har James Bonds inre monolog där han liksom bara skäller på att de skickar en kvinna, för de har ingenting med någonting att göra. De är så känsliga och de kan liksom ingenting. Och då så skulle man väl kunna ta det för att det blir någon form av karaktärsutveckling för att han ändå typ blir kär i, då, i Vesper. Men Vesper är förut ett våp i den här boken. Det går inte ens att jämföra med Ira Greens. Alltså, för det första så är hon bara, hon är liksom inte där i de, såklart, man ska ju också ha med att det här är också 70 år gammal kvinnosyn som vi pratar om liksom.
Men man skulle dock kunna säga att även Flemings kvinnosyn var förlegad redan då.
Jo, men ja, självklart. Jag menar alltså, men det är liksom det, den är helt uppåt väggarna, och det är också en sån här, just det, det är en så schysst uppdatering de gjorde i filmen där man ger den här karaktären mening. Hon har ingen mening i boken. Det enda meningen är att visa på att kvinnor är onda och förråder dig. Mm-hmm. Så fort du öppnar upp dig så kommer de att svika dig. Det är typ det går ut på. Liksom. För hon är ju där som en assistent egentligen till honom. Och han bara skäller på att det är en kvinna. Och sen så förråder, sen blir de kära för att hon har yppiga bröst. Och sen så gör det likadant som i filmen. Hon förråder honom och sen så går hon självmord genom att käka piller. Det är hennes roll i boken. Liksom. Mm. Och sen så finns det några till sådana saker som alltså, det är ju fortfarande, han är ju en produkt av imperialistisk Rule Britannia-grejen, alltså så här kring Jamaica. Till exempel så berättar han i, han pratar om turtle fishers på Jamaica i någon form av positiv bemärkelse. Det hade blivit lynchat för idag. Alltså, tänk att liksom säga, jag dödar sköldpaddor, såna här leatherback-sköldpaddor för att jag fiskar dem. Alltså, det är ju liksom, det är paria idag. Det är som att käka, det är som att äta panda. Alltså, det är ju liksom...
Jo, alltså, vi förändrade hela sugrörsbranschen på grund av en viral video på en stackars sköldpaddor som hade sugrör i näsan.
Men han har en polare som fiskar sköldpaddor. det är mycket sånt. Och sen en annan sån som är väldigt en naiv spaning från min sida. Fan vad explicit rent sexuellt det var för 70 år sedan också. Ja. Alltså man går ju omkring i någon form av värld och tänker sig, ja men för 70, alltså alla var ju jättepryda. Vadå? 70 år sedan. Så de som var 20 då, de är ju liksom 90 idag. Kan du tänka dig 90-åringarna, de har ju inte varit liksom aktiva på det sättet.
De har inte ens sett sig själva nakna.
Nej, precis. De ska ju liksom gå omkring i hälsa artigt på varann, och sen i bästa fall om man ska planera att det ska bli ett barn, då ska man se till att det ska gå till så på hövligt bra sätt. Alltså, så här, men han beskriver ju typ så här hur han griper tag i Vespers välformade skinkor och trycker ihop dem och liksom trycker dem emot. Och, alltså det är, så här, det är ju verkligen så här, oj, jag trodde inte att det var så här. Det är ju inte så här superexklusivt då. Det är inte, de beskriver inte lämmar, alltså manslämmen på det sättet liksom. Men det är ju delar i boken som man tänker så här, oj, visst fan, det var så här man tänkte även på 50-talet. Och det är naivt.
Ja, men det här var ju sliska böcker även då. Det var inte det främsta slisket, men de här var ändå liksom lite före sin tid, helt klart.
Jo, men man har ju sett de här, alltså vi har gjort våra film noir-avsnitt från, och det är filmer från 50- och 60-talet, där allting är bara innuendos.
Mm. Jo, men du hade ju inte ens en toalett på toaletter, för det var för vulgärt.
Jo, men precis. Så filmerna var liksom verkligen, filmerna var livrädda, men den här boken är tydligen helt okej, och liksom berätta hur han tar tag i hennes nipples mellan sina fingrar och trycker den emot. Alltså, du är liksom så här, jag blev lite generad, ja. Så där, när jag läste slash hörde det. Mm. Men det är klart, en tight spionrulle. En tajt spionbok, men så här, jag ser ingenting av Sean Connerys. Nu förvisso ska man också säga att när Sean Connerys filmer började komma, då fanns det fler böcker ute. Det var inte bara den här som fanns då. Men jag ser ju inte Sean Connery i det här heller. Jag ser inte Daniel Craig i den här karaktären. Alltså han är någonting helt annat. Han beskrivs, nu ska man inte beskriva hur hans yttre ser ut. Men han ska ju vara liksom mörk i blicken och mörk i håret med ett R över kinden, och alltså han beskrivs mer som en ragtag person. Mm-hmm. Han ska ju vara ganska relativt gammal, för det utspelar sig väl på 50-talet då antagligen.
Ja, det är då när den kommer. Ja, precis.
Och han beskriver att han köpte sin Bentley där 1933 av någon person, eller vad det var, på 30-talet. Mm. Alltså han är ju 40-årsåldern i alla fall.
Ja, absolut.
Han är ju liksom, och han är inte suave, han är liksom inte den här, han är inte kvinnokar på det sättet som Sean Connery är, alltså lite så här charmig och snackar om kul, utan han är mer arg. Mm. Arg, bitter. Alltså han är väldigt, väldigt alltså på ett sätt väldigt tråkig person. Nu vet jag att jag kastar sten i glashus här när jag pratar om James Bond-karaktären i böckerna med dig. Men jag menar så här, du vill ju inte hänga med den här karaktären. Du vill ju egentligen inte. Gud, enda gången han på något sätt liksom så här, jag menar inte hänga rent fysiskt. Jag menar så här, alltså jag är inte intresserad av att läsa nästa bok med den här karaktären, om man säger så, för att jag ser liksom inte riktigt charmen. Enda gången han liksom släpper på lite grann, det är ju efter, alltså han, efter han har blivit torterad, vilket tortyrscenen är mer eller mindre samma sak, då sitter ju han och Mathis och pratar om gott och ont. Mm-hmm. I en period där gott och ont kanske inte riktigt finns längre. Mm. Alltså hur Le Chiffre är skurken i den här historien, men samtidigt skulle du kunna vända på det och se Bond som skurken i Le Chiffres historia. Mm. Och där har du ju liksom någon form av så här, ja, men där har du någon reflektion, men i övrigt så verkar han bara, han verkar lite bitchy. Alltså samma sak, han beskriver också, det är en ganska konstig passage när han beskriver sitt nattlinne. Hur han liksom alltid sov naken, och sen för att han hatade pyjamas så här, men det är en ganska liksom lång utläggning kring att han hittat den perfekta liksom sovgarment när han kan, det är som en klänning med korta armar, och så är han som en, det luftar väldigt bra när han har en lång liksom, ja, men det är som en klänning med korta armar, och man säger, men vad är det här? Vad är det liksom? Ja, det känns som att det är så här, det känns lite grann som att Fleming har suttit och bara skrivit det han skulle vilja vara. Han liksom vill, han vill röka många cigaretter och ha en flickvän liksom. Därför låter han den här karaktären göra det. Ja. Och sen så bara överdriver han sina egna tropes jättehårt.
Ja, gud ja. Alltså det tror jag är den största, jag ska inte säga lögnen, men myten kring Fleming, att han var liksom, han var Bond, och det har man försökt, det var den här Charles Dance TV biografin de gjorde på 80-talet någon gång, och sen vad heter han, Dominic Cooper, gjorde de också en liksom en så här TV-film om Flemings liv. Han ser inte dugg ut som honom, och där också är lite den här, han är som Bond, och det var, alltså Fleming var en jävla tönt och hade också bara väldigt dålig koll på många saker och ting. Han pratade jävligt mycket om saker och ting, vad som var bra och bäst, och man hade jävligt dålig koll. Det är bara att kolla på hans favoritdrink borta på Jamaica, Old Man's Thing. Alltså jag har det receptet och jag har intentionen att testa det en dag. Alltså det är ju liksom, du kommer ju dö på kuppen troligtvis, och alltså kräkas av smaken först och sen av att du blev blind. Och egentligen också bara vesperdrinken är ju liksom en bartenders värsta mardröm, för att det är, alltså du bara, nej du gör inte så, och den är inte särskilt bra smakmässigt, den är rolig, och jag gillar att göra vespers av liksom mer roliga kring det, men sen att göra en martini, nej du gör ju inte det. Och det finns en legend om det, jag vet inte om den är sann eller inte, att Fleming skrev ihop det här receptet bara så, det här är liksom en jättebra martini, och sen fick han testa det själv och bara pff, det smakar skit. Och det är lite det liksom handlar om, och det är lite det liksom Fleming är ju så här, alltså hela Casino Royale plotten ska ju då vara byggt på det här väldigt kända, vi har pratat om den förut, men jag drar den igen lite kort. Under andra världskriget är Fleming ute och reser i Europa, jag tror han är i Portugal eller någonting, och så hamnar han på bar eller kasino där några tyskar sitter och spelar kort. Och det är väl ganska underförstått att, ja, men det här är uppenbart liksom spioner eller soldater från Tyskland. Så Fleming får den här bilden i sitt huvud. Han var en riktig så här dagdrömmare, projicerade mycket. Så ja, men vad skulle hända om jag sätter mig ner och så spelar jag dem under bordet liksom. Jag bara totalt tömmer dem på deras cash. För det är ju troligtvis ur statskassan. Så han sätter sig vid bordet väldigt hövligt med de här två tyskarna, börjar spela. Han förlorar. Fuck, okej, okay, han kör en runda till. Han förlorar den också. Kör en tredje runda, tredje gången. Nej, nu är han uttömd, så det gick åt helvete. Och det var liksom, det var den storyn. Och där föds så hela Casino Royale-plotten. Och där ser vi då hur det egentligen borde ha gått. Så det ser vi ju definitivt. Alltså jag tror Det var definitivt projicering från Fleming. Och absolut, Bond har många av Flemings, framförallt tror jag, tankar och syn på världen. Sen det praktiska var nog Fleming för det mesta inte kapabel till. Nej, men det är en jätteintressant observation att höra dig beskriva Bond i boken och liksom, för jag hör det du säger och jag känner igen det du säger. Jag tror jag bara ser andra saker. Och det är så, jag ser inte den här personen som så här, det här är den personen jag ser upp till i mitt liv och den jag vill emulera i min dagliga vardag. Nej, absolut inte. Det här är igen, och det är ju beskrivet för till exempel, Bond är i stort sett en självhatande sociopat som dricker sig själv till döds och hatar sitt jobb. Det ligger något i det. Det är en otroligt trasig jävla människa. Men det jag på något sätt fascineras med Bond-böckerna, och det tror jag nämnde i vårt Bond-avsnitt, och lite vad jag älskar med det här första passaget i Casino Royale, James Bond knew he was tired.
Suddenly
knew he was tired. Vilket jag älskar, för det tyder på en person som hela tiden känner av sin kropp. Han är inte trött, men hans kropp är trött. Och han är hela tiden superkänslig till allting runt omkring honom. Och det är någonting, jag vill verkligen inte att jag ska låta pretentiös, för det är inte. Men det är någonting som jag, det är någonting jag vill typ. Vi har extremt kontrollbehov, inte över andra. Jag är inte en kontrollfreak när det kommer till människor runt omkring mig, men en extrem kontrollfreak när det kommer till mig själv och sakerna jag har runt omkring mig. Jag vill också bara använda mig av liksom, jag vet exakt vad det här är för någonting, och det behöver inte vara det bästa i världen, men jag vill veta vad det är och jag vill ha koll på det. Och det kan jag se mycket Bond, och det är på något sätt tog jag mycket inspiration ifrån. Bara, just det, du kan faktiskt vara så här, och det är okej att vara i kontroll över din kropp och det lilla universumet runt omkring dig. Det på något sätt connectar jag med väldigt mycket. Och sen bara gillar det. Alltså jag tycker också Bond är rolig. Alltså jag tycker genuint är roligt ibland att läsa Bond. Just för att det är så absurt ibland. Alltså lite det du är inne på, de här grejerna. Alltså att man faktiskt sitter och typ skrattar. Alltså det finns ett, jag tror det är Moonraker, där han beskriver någon av brudarna i den filmen, och liksom det han säger efter att han har beskrivit hennes bröst är utropstecken. Och de där små absurda grejerna som man sitter och bara småflinar åt. Så det är något lite pojkaktigt igen också, som man finner fascinerande i det. Och så det är alltid svårt att säga så här, jag gillar böckerna, jag gillar James Bond-karaktären. Det är inte att jag håller med James Bond-karaktären eller godkänner det han gör, utan jag på något vis det för mig är det underhållning.
Ja, men jag, alltså så här, bara för att klargöra, jag menar inte att jag inte vill hänga med honom som en polare.
Jag menar att
hänga med den här karaktären, då menar jag så här, ja men okej, okay, Harry Potter är ett dåligt exempel, men så här, efter att ha läst första boken så vill man läsa nästa för att man vet vad som händer. Det kanske inte är på grund av Harry Potter, men det är på grund av hela loren runt omkring. Men jag känner bara så här, okej, I'm done. Alltså, efter liksom Casino Royale, det var så här, ja, det är inte så att jag måste verkligen plocka upp Moonraker nu liksom.
Nej, det är verkligen en smaksak. Alltså det är inte böcker för alla. Jag tror det är en viss klientell den dras till. Och det är en klientell jag relaterar till väldigt mycket. Och ja, nej, men jag är bara jätteglad att du ens tog på dig att göra det här. Och ja, men nu vet du i alla fall. Och som du säger, alltså det är hur jävla trogen faktiskt filmen sen Casino Royale är. Vilket är väldigt fascinerande.
Vi måste in på det också, för vi har ju gjort en klocktornsbroder till vårt Bond-avsnitt, där vi satt oss ner och kollade alla Beck-filmer. Vi gjorde en mastodont avsnitt om Beck också. Och det vi kom fram till där, det var ju, hur för vi det här vidare? Det här håller inte längre. Liksom. Hur för man vidare Beck-franchisen? Och där var ju svaret gå till böckerna. Vi gjorde ju någon form av slut, spoilers på vårt avsnitt då. Men det vi kommer fram till är ju liksom, men vad fan, ni har ju böcker, ni har ju allting att gå tillbaka till. Mannen på taket är en av de bästa svenska filmer som har gjorts, och den är typ mer eller mindre rakt tagen ur sidorna. Ni har ju liksom hur mycket grejer som helst att plocka av. Alltså det är där någonstans som man ändå skulle vilja säga så här, att ja, men gör det, gör samma sak, gör en Casino Royale, gör liksom, gå tillbaka till vad Beck är i böckerna. För jag menar, du, och då menar jag inte, för Bond är inte Bond. Daniel Craig är inte vad James Bond är i böckerna. Men däremot så tar man plotten och tar tropesen, men uppdaterar det. Och liksom skruva fram klockan 50 år, så funkar det ju faktiskt väldigt bra. Det vill säga, alltså istället för det tar ju typ, jag vet inte hur lång tid det tar innan de sätter sig vid bordet i boken. 7 kapitel.
Ja, något sånt där. Och han är ju redan där när boken öppnar. Jo, precis,
du träffar honom liksom på Casino Royale. Mm. Men grejen är att i filmen då har du ju liksom, du har ju så många grejer som leder upp till det där. Och det är ju liksom, det är smart inplacerat. Det är ju exakt hur man inte, alltså kolla på
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola. Hur man adapterar en bok till film så är liksom Casino Royale är där uppe om man säger rent fiktivt och A Killing Joke längst ner, för där har du ju liksom så här det tar mig rakt av sidan men fyller i saker som inte har med någonting att göra. Alltså du behöver, det behöver vi längre. Ja, men hur gör vi då? Ja, men vi gör en lång historia som mer eller mindre slutar på mitten, för att då måste han gå till Joker och då börjar Killing Joke. Mm. Alltså det finns ju ingen logik i varför den epitetet kommer innan i The Killing Joke-filmen då.
Väldigt bra filmen.
Men här så är det så här, okej. Okay. Le Chiffre har spelat bort pengar. Vilka pengar? Ja, då ser man hur han, vilka pengar det är. Och hur gjorde han? Ja, men bordeller, ja, men det är kanske inte så modernt. Vi hittar på en modernare. Ja, men stock market. Och det här är också, det ska man komma ihåg barn, 2 år innan stora börskraschen, eller 3. Så att det var ju liksom, alla var ju på marknaden, alla var ju på aktiemarknaden. Och det är inte helt otänkbart att man börjar blanka aktier.
Nej, och det hände ju. Alltså, det är ju faktiskt sant det M pratar om i den filmen, att det var några skumma aktier där som blankades strax innan efter september.
Och där blir det ju liksom en sån här, det är ju en, vad ska man säga, det blir ju liksom en, det är så du tar den i modern tid och du står för länge i en film. Du lägger in, där fanns en liten lucka, bra, den utvecklar vi. Och där fanns en liten grej, det utvecklar vi. Här har vi en kvinnlig karaktär som är värdelös. Hur gör vi henne? Ja, men vi gör henne bra istället. Ja, det var bättre. Alltså, det finns olika sätt att göra kring det här. Och sen så istället för att den här scenen då till exempel, där han i filmen får bli förgiftad. Det är ju en ganska weird grej. Att det kommer fram en person med en pistol bakom honom och han typ ramlar bakåt.
Ja, han låtsas typ svimma.
Väldigt liksom cinematiskt värdelöst. Som en skit. Alltså, den är ju liksom en ganska konstig grej. Det hade ju inte gjort sig bra på filmen överhuvudtaget. Nej. Men då upptäcker man den. Liksom, den grejen. Allt annat är kvar, men den grejen tar vi. Och istället för att de åker och ligger massa gånger på ett hotell, så åker de runt på, liksom, i Grekland och de båtsurfar. De är i Venedig. Alltså, du förlänger stället där det finns. Och det tycker jag är ett väldigt bra sätt att adaptera en bok. Så där... och nu Seymour, if you're listening, nu vet ni vad du ska göra med Beck. Det var min slutet.
Seymour, if you're listening, Victor har läst böckerna i alla fall, jag kan göra det också, så adapterar jag skiten. Det är inte svårare än så. Det är lite kul, alltså, tillbaka till det Beck-avsnittet, alltså, det tyder ju väldigt mycket på vad jag går igång på. Alltså, när du läste det kapitlet hur Gunvar börjar sin morgon med alla sorters marmelad, alltså, min bondhjärna där igen började så här, började rysa och kittla och allt det där. Så att ja, det, jag vet inte vad det säger om mig. Men innan vi går in på 2006 Casino Royale, det finns ju faktiskt 2 Casino Royales innan.
Just det.
Så hur vi drar det lite kort liksom, så vad är det som händer egentligen? Jo, så Casino Royale släpps, det ändå är liksom inte en så här bästsäljare i stor magnitud, men ändå populär bok och cirkulerar. Och Fleming fortsätter ju liksom pumpa ut de här böckerna, så den får ju större och större cirkulation. Men Bond blir ju inte ett fenomen, för i stort sett John F. Kennedy sätter From Russia With Love på sin så här topp 10-lista av böcker han läser. Men storyn goes as follows, enligt legenderna. Så en rysk dissident Gregory Ratoff, som då har flytt Sovjetunionen, är en karaktärskådis i Hollywood, har i stort sett spelat bort alla sina pengar, gjort av en massa pengar och gör en film i Egypten där det går käpprätt åt helvete, för det är en revolution där, så alla bara tar pengar från produktionen och bara drar. Så han har en jävla massa cash, han vet inte riktigt vad han ska göra med det, så han istället då, vad många andra gjorde, var att jag tar pengarna och så köper jag typ guld eller diamanter. Men han förstod att gör jag det, då kommer typ diamantsnubben skvallra på mig, så då kommer han tjäna massa pengar på mig, sen kommer jag ändå bli gripen på flygplatsen och de kommer ta diamanterna ifrån mig. Nej, det kan jag inte göra. Så han sydde in då cashen i sin kostym, och tydligen då ska han då på flygplatsen i Kairo bett till Gud och sagt så här: om jag klarar det här så kommer jag köpa rättigheterna till den första boken jag ser på, eller den första recensionen jag läser om en bok när jag kommer fram. Låter det för bra för att vara sant?
Det låter lite för bra för att vara sant.
Och det gör han då. Sen öppnar Time Magazine när han väl kommer fram till den flygplatsen han väl sen landar i, och där är en recension av Casino Royale. Så för 6000 dollar så köper han rättigheterna från Fleming. Och Fleming har ju liksom försökt vid den här tiden att få sina grejer gjorda. Han har skrivit lite små spec-stories och det har varit lite tankar och sånt där, och bland annat då den här TV-adaptionen. Så det, nu jag hoppar egentligen lite för långt fram. Så typ 1954-55 så fanns det en TV-program som var liksom Saturday Night Live, fast för typ thrillers. De spelades in live i studio framför publik ofta, och det hette Climax, och det var spännande stories, och där då adapterades Casino Royale, som jag tror de köpte de rättigheterna för typ 1000 dollar, och där då Barry Nelson spelar James Bond. Undrar ni vem Barry Nelson är? Så han som äger hotellet, eller i alla fall han som Jack Nicholson går och pratar med i början på The Shining, det är vår första James Bond.
Så nästa gång ni är med i Vem vill bli miljonär och frågan kommer, vem är den första Bondskådisen? Då är svaret Barry Nelson.
Precis. Så den görs, och det är liksom en hastig, det är ju en adaption där verkligen utspelas under en kväll. Alltså den har Le Chiffre, den har inte ens Vesper, de slår ihop Vesper och Mathis, så kvinnan heter Mathis. Och har du sett den här, Victor?
Nej.
Nej, för det var lite roligt, för att den här storyn har också berättat, men värd att ta upp igen. Så när vi skulle göra vårt Bond-avsnitt så hade inte jag alla Bond-filmer. Jag hade många av dem, jag hade inte alla. Så jag tänkte så här, men nu kanske jag vill köpa den där attaché-väskan som jag alltid velat ha. Men den var inte i produktion längre, så att vi hittade den på Tradera var det. Och det var en kille som sålde den för en bra peng. Och vi slog till och skulle då gå och träffa den här killen. Och han bestämde platsen, det var en övergiven parkering någonstans, jag inte vet var. Och det var verkligen en tom parkeringsplats. När vi kom dit så är det verkligen så här, vi kommer mörda så här. Och det är nästan lite så här, kommer vi behöva typ så här droppa pengarna i farten och plocka, liksom, väskan kommer kastas in från en annan bil. Den här killen dyker upp, jättetrevlig, och han säger så här: och sen har jag en liten extra grej där, som en liten bonus, bara så du vet. Och jag bara, okej, Victor, vi har precis transporterat droger, gud, vi kommer spelas in. Och så kommer jag hem och öppnar den där väskan, och där i så ligger då, så där är det alla 21 Bond-filmer, så det är från Dr. No till Casino Royale på DVD. Minus då de inofficiella Bond-filmerna. Men där har han lagt i Casino Royale, alltså David Niven Casino Royale, som vi kommer komma in på, och en DVD, bränd DVD, med massa små TV-specials på. Bland annat Star Wars Holiday Special, som vi inte hade sett och som vi då kunde sen använda i ett annat avsnitt. Och då den här Barry Nelson Casino Royale. Så bara, fan vad nice, då har jag den. Så tack du person ute i eten som bara av ingen anledning alls gav mig den bonusen. Så där har jag sett den. Jag fick för mig att jag hade visat till den. Men du har inte missat någonting, Victor. Den är inte mycket att ha alls. Den är liksom slarvigt gjord. Den TV som är sen live, liksom lampor liksom kommer in och ut i bild och man hör någon publikmedlem inte vara beredd på en pistolsmäll som skriker till lite. Vissa personer som inte vet att de är bild och vet att det rullar, du vet, sådana där grejer. Och Barry Nelson är inte Bond-karaktär. Nummer ett så har de bytt upp om honom till Jimmy Bond och han är amerikan. Och istället har du då Felix Leiter som heter Felix Leiter, är britten i sammanhang. Så det är liksom, det är en väldigt lös adaption. Det är enda coola är ju att du har jävla Bondhjärna, vad håller jag på med?
Poddhjärna,
tack. Vad fan?
Vad letar du efter?
Ja, men du kan ju inte det här bättre. Skurken i Casablanca.
Jag har inte sett Casablanca.
Gud, vi måste jobba på det. Vad fan hette han?
På tal om det så såg jag Toy Story 4 nu.
Svikare.
Och ja, jag vet. Det kan vi ta någon annan gång. Men jag tycker bara att det är en väldigt bra outtake sen på Toy Story 2. När de, du vet, så här, efter eftertexterna så har de ju fejkat bloopers.
Just det.
Och då så hör man ju de här, du vet, små aliensarna som hänger i Pizza Planet backspegeln. Där de mellansnacket. Så du var med i första Toy Story? Ja, om du kollar väldigt noga så är det jag som håller i Woodys ben. Ja, vad ska jag göra nu då? Jag ska spela skurken i en tandkrämsreklam. Så, wow, vad kul! Kan jag spela skurken i tandkrämsreklam? Ungefär som att prata som skurken i Casablanca. Det var inte
Peter Lorre i alla fall. Hello. Peter Lorre heter
det. Den gamla skogaren.
Precis, han är ju Maltese Falcon också. Så här klassiska karaktärskådis som verkligen kunde ha varit en bra Le Chiffre, eller han är ju så bra i den och hade kunnat vara en bra bondskurk i de officiella filmerna. Så det är typ det enda bra i det, men annars väldigt hastigt slut. Den funkar sig sådär. Den är inte jätterolig. Men då, tillbaka till Gregory Ratoff då, som är ute på flykt. Så han köper rättigheterna till Casino Royale, försöker då adaptera den med lite olika manusfattare. Han inser att han hatar James Bond som karaktär. Och tycker han är pisstråkig och säger, ska vi göra typ Bond till en kvinna kanske, eller ska vi göra, ja, de försöker testa massa olika saker. De gillar liksom själva storyn, men de hatar Bond.
Jag kan relatera.
Det är bara jag som gillar Bond där. Som sagt, jag gillar inte Bond, jag finner honom fascinerande. Det är lite som Sherlock Holmes, han är inte heller en sympatisk karaktär, han är en fascinerande karaktär. Ja, nej, men det blir aldrig av. Och Gregory Ratoff, han säljer av halva rättigheterna för han behöver pengar, för han spelar ju bort det. Det här var ju också en av anledningarna varför han gick igång på Casino Royale så himla mycket. Det var ju för att den handlade om spelande och han var väldigt familjär med konceptet. Men till slut går han bort och hans fru, som troligtvis är kvar med hans skulder, försöker bara sälja av allt hon kan och säljer då av Casino Royale-rättigheterna till en producent och agent som heter Charles Feldman, som då också i flera år försöker liksom få det gjort, men det går inte. Och sen Cubby Broccoli försöker köpa loss den. Cubby Broccoli då blir huvudproducenten för Bond-filmerna och sen då gör sin egna Bond-film. Han lyckas få rättigheterna till de andra och gör Dr. No, och då är det ju massa så fram och tillbaka när de här Sean Connery-filmerna kommer, att så här, ska vi göra parallell Bond-film som en liksom competition för de andra. Och där har vi också McClory-storyn och Thunderbolt, allt det där vi har pratat om. Men
never say never.
Va? Ja, precis.
Never
exakt.
Say never again.
Exakt.
Vad hette Justin Bieber av albumet? Hette inte det också Never Say Never?
Jo, det var det. Eller jo, precis. Och sen kom filmer Never Stop, Never Stopping. Vad fan heter den? Spoof-filmen. En väldigt bra titel.
Jag vet inte.
Skitsamma. Så. Vad man sen inser när, alltså Feldman har ju kastat så jävla mycket av sina egna pengar i det här dumda Casino Royale-projektet, är att säga, men fuck it, vi spoofar skiten istället. Vi bara gör någonting av det, för att jag orkar inte med det här. Och då inleds ju kaosprojektet som är Casino Royale med David Niven, där det är alltså, hur många regissörer är det på den här? Det är typ 6-7 regissörer, det är hur många manusförfattare som helst. Du har Peter Sellers, du har Orson Welles, du har David Niven, du har Ursula Andress. Alltså en jävla grym cast, men ingen i den filmen gör samma film. Och det var en mörk kväll, höstkväll vill jag minnas, när du och jag såg den här filmen, Victor, i samverkan med transylvansk sprit, och det gick inget bra.
Nej, det är ju en av de absolut sämsta filmerna jag har sett. Alltså garanterat en av de absolut sämsta filmerna jag har sett. Ska ge lite kudos till en lyssnare som heter Axel, vad heter han? Järv, va? Han som skickade den till oss då. Så att jag har ju den på DVD. Alltså så här, nej men det är det går inte knappt ens att skriva. Det finns ju, om ni vill lyssna på om vårt bondavsnitt när vi pratar om det här, så tror jag att vi går igenom det. För då var det också så pass färskt i minnet att man var liksom fortfarande arg. Nu är jag bara så här, jag vill aldrig se den igen. Jag vill inte sitta på klipp ifrån den, för att jag blev så provocerad över att det var så dåligt. Och så, det var den sämsta högbudgetfilm jag sett i alla fall.
Ja, men det är ju liksom Roms förfall i... den bästa filmatiseringen av Roms förfall utan att ha någonting med Rom att göra. Det är en vedervärdig film, och det är verkligen det här, så här, det ingen gör, och det är inte så konstigt, de har hur många regissörer som helst, alla vill göra helt olika filmer. Du har Peter Sellers och Orson Welles som de delar två i stort sett bilder tillsammans, för de vägrade jobba ihop för att Peter Sellers blev förelämpad av när Princess Margaret var mer fascinerad av Orson Welles än Peter Sellers, och då blev han skit. Förstå vilken jävla hemsk person du ska vara när du på något sätt outdushar Orson Welles. Då är det riktigt illa, och du borde se dig själv i spegeln. Men det är det, för jag kommer ihåg när jag läste det, för jag bara utgick från det, så det är klart Orson Welles, han gjorde sig ovän med alla liksom, nej, det här var inte Orson Welles fel för första gången, det var Peter Sellers. Och Peter Sellers ville också typ göra, det är det som är så kul att se honom i den filmen, och det är roligt att han typ försvinner ju från filmen för att han vill inte vara med längre, så att de försöker skriva ut honom väldigt osmidigt medan de är i produktion. Men Peter Sellers vill ju typ göra en seriös adaption av Casino Royale, så han spelar väldigt straight face, men inte bra straight face som Peter Sellers också var väldigt bra på, utan han gör en gång en helt annan film. Och sen har du Orson Welles som hade varit en perfekt chiffre, alltså, eller vilken jävla bondskurk som helst. Jag tycker så synd om honom, för han är bara här och gör pengar. Men samtidigt såhär, vad är det för fel på Orson Welles? För att såklart skulle Orson ha i sitt kontrakt att jag måste få genomföra ett magitrick. Jag skiter i var, jag skiter i hur, jag måste få genomföra min magirutin i filmen. Och det är därför den där jättekonstiga scenen liksom, när de sätter sig ner för att spela det här kortspelet, så kör liksom Orson Welles sin svävande kvinna-rutin.
Nu stannar vi upp filmen här, hörni, i 3,5 minut, för nu ska Orson styla lite.
Och så det är liksom, och då bara, ja, vi gör väl det då. Alltså, och det är ju filmens fel att de ens, jag vet inte vem som hade tyckte det var en bra idé i någon del av produktionen, så här, jo, ja, vi kommer absolut lyckas få in att det makes sense att Le Chiffre gör ett magitrick. Och det är inte, alltså, man kan tänka sig, jo, ja, han gör ett coolt liksom korttrick framför Peter Sellers för att impa på. Nej, utan det är liksom din kvinna som svävar ovanför bordet, och du vet så här, kolla, det är inga linor, och hon svävar, och sen drar han bort skynket och hon är inte där. Du vet, hela den grejen är det är så absurt. Har ni inte sett den här filmen? Alltså, jag kan inte knappt ens säga typ så här, gör det för skojs skull. Bara, nej, du kommer inte ha roligt. Alltså, det är, man blir så förolämpad att den här filmen ens fick göras. Med sånt bra grundmaterial, med så mycket pengar, med så mycket talang, och alltså, det är verkligen, ja, jag kan verkligen, jag kan inte beskriva det. Det är så värdelöst.
Ja, nej, det är hemskt. Har du sett Casa de Papel?
Första säsongen.
I tredje säsongen, alltså, för Casa de Papel har ju en ganska intressant story. Den gjordes ju, det var två säsonger gjordes ju för en spansk kanal. Gick väl helt okej liksom, men ingenting mer än så. Sen köptes ju det av Netflix, och då blev det ju en jättehit, och då skrev Netflix på för att få göra säsong 3 och 4 och 5 eller vad det nu blir. Så det var ju liksom, det är ett ganska stort glapp däremellan. Så de visste ju inte om sin egen storhet, eller vad man säger, när de skrev första och andra säsongen. Och då första och andra säsongen är bra. tredje säsongen är piss. Men det märks det också, för att då är de ju populära och helt plötsligt har de inte möjlighet att säga nej. Alltså de faller för frestelser, om man säger så. Neymar, vet du vem Neymar är?
Jag känner igen namnet, men jag kan inte...
brasiliansk fotbollsspelare som är jättekänd liksom. Inte den bästa fotbollsspelaren, men den kändaste kanske liksom, på den nivån. Han ville vara med i säsong 3. Ja, men det är helt uppenbart. Du har världens typ så här, världens kändaste ansikte inom åtminstone liksom i en viss generation, du räknas inte till den här generationen, liksom brasiliansk så här, välvårdad liksom, lite babyface liksom, snygg kille med liksom skarpa ögon och lite excellenta frisyrer, supertatuerad och liksom ser ut som väldigt fotbollsspelare ut liksom. Han spelar munk i säsong 3 och bara i någon form av alltså han kommer in i en scen, alltså det är någon huvudmunk och så kommer han in och så bara så här, typ så här, har han någon replik och någon säger du kommer från Brasilien, ja det gör jag pratar om Brasilien, jag också, jag gillar också Brasilien, och sen så säger han någonting halvsmart och sen är han borta. Jag tänker Game of Thrones, samma sak, som inte kunde låta bli frestelsen när Ed Sheeran säger jag kan vara med, okej, okay. Och så bara skriver de in honom. Det finns ingen anledning, och det känns som att hela den här Casino Royale är så. Vi har Orson Welles. Men han vill göra det här. Ja, men det kan vi inte göra. Jo, men det är Orson Welles. Okej okay då, han får göra det. Det är ungefär samma sak. Vi har möjlighet att ta in Neymar. Varför det? Det passar inte storyn. Nej, men vi måste ta in Neymar. Skriv in det bara. Låt det vara bara. Låt han dra det här skämtet. Liksom. Ed Sheeran vill vara med. Ja, men vi har ju kanske en scen när Aria går ut och går där och så kommer en massa folk som spelar gitarr. Men vadå? Kommer inte här... Det kommer ju ta oss ur... Nej. Men låt han göra det bara. Det är ingen som kommer tänka på det. Och sen så typ förstörs hela det avsnittet för att man tänker bara på varför. Hela den här filmen är så.
Ja, men det är så här, vi har Peter Sellers. Ah, fan vad nice. Alltså, ja, men han vill göra en seriös film. Jaha, vänta. Okej, så vi har en komedi och vi har Peter Sellers, men han vill göra en seriös film. Japp, okej, men vi säger ingenting till honom. Vi gör en komedi och han får bara tro att det här är en seriös film. Okej.
Ja, men det var ju som att han ville göra, det var hans audition tape till att ta över Bond-rollen efter Sean Connery liksom.
Ja, i stort sett. Och så ska vi nämna Woody Allen är med i den här filmen också. Och spelar Woody Allen.
Ja, men som sagt, Ursula Andrews är med.
Ja, hon får ha sin, det är hennes röst i den här filmen i alla fall, så det är alltid något.
Ja, det är intressant faktiskt. Ja. Jag känner fast med den.
Den är totalt värdelös, men hej, den typ, det går rätt bra för den box-office-mässigt. Den har en väldigt bra liksom, reklamkampanj, och det är liksom mitt under Bond-hypen. Som sagt, 60-talet kunde definieras av de tre bena. Vilka var de tre bena, Victor? För musik, film och TV.
Batman, Beatles och Bond.
Yes, exakt. Så det här var ju mitt i Bond-mania. Och det bara funkar. Den här väldigt ikoniska posten på den här kvinnan som är naken bakifrån med liksom psykedelisk, i psykedelisk form med två pistoler. Väldigt ikoniskt, funkade väldigt bra. Men hatad av alla, det är ingen som tycker om den här filmen. Men den kanske funkade bra med LSD, vem vet. Men det är där rättigheterna liksom sitter, och Eon Productions då med Cubby Broccoli och Harry Saltzman, alltså de har ju sin Bond-franchise, de har de andra böckerna, det finns ingen liksom hunger på att ha Casino Royale, och de har så många andra böcker att ta sig igenom.
Ja, men och sen ska man också så här lägga in att Casino Royale egentligen är ju en ganska dålig film att adaptera för eller dålig bok att adaptera för film. Boken i sig är väldigt osinematisk. Om man nu skulle titta på vart man är, om man har sett Thunderball till exempel, och sen så läser man Casino Royale och bara såhär, okej, här kan vi skita i, det här behövs ju inte liksom. Alltså, hur ska du gå från Secret Volcano Lair till nu ska vi spela kort lite spännande? Alltså, jag förstår ju att de inte var så intresserade också. Åtminstone då.
Nej, precis. Jag kan bara kasta in en liten bonusgrej här medan jag kommer ihåg det så jag inte glömmer bort det. För det är ganska bra poäng du har där. För jag läste nu inför den här som jag köpte för jättelänge sedan, men som jag liksom jag ville läsa för det här avsnittet. Och det är ju Casino Royale som serietidning. Som då var adapterad av Van Jensen och illustrerad av Dennis Calero. Som då ska vara liksom en supertrogen adaption av Casino Royale i serietidningsform, och det är ju så här, okej, men det här är ju gjort för mig, så det är Dynamite som släppte den för typ 2-3 år sedan, Och jag läste det nu och var aspepp liksom. Men insåg där också bara, gud vad den här boken är svår att adaptera. Alltså som du säger, alltså det, och särskilt ett visuellt medie som serietidningar, den liksom, den funkar typ inte alls. Alltså den är inte dålig. Alltså storyn är ju där och den är väldigt fint illustrerad, men gud vad man märker att de har svårt att liksom vad de ska riktigt göra med det. Så här, vad, hur får vi in Flemings prosa i det här? För det är inte att vi hör som vi kanske skulle, som jag kanske hade föredragit, att vi försöker adaptera Flemings prosa till Bonds monolog, för det hade typ kunnat funka. Men när här tar de hans prosa rakt av, så de måste hugga väldigt mycket och se, vad väljer vi att visa, vad väljer vi att berätta, och sådär. Och det blir ju liksom, det är väldigt tråkigt att se på kasinomiljöer om och om igen, och de liksom kan inte riktigt förnya det. Och man märker att de har skitsvårt. Och det funkar inte riktigt bra alls. Den, alltså, är någon ett fan och vill verkligen liksom läsa för skojs skull, det är en kul läsning och det är en rolig liksom, den är rolig att ha, det är kul att ha läst, och vill någon liksom färska upp sitt minne, eller kanske så här, jag vill inte läsa Casino Royale-boken, eller jag kan inte läsa längre böcker liksom, läs serietidningen så får du i alla fall en liten bit av det. Men jag hade förväntat mig mer, men där har du verkligen den svårigheten. Och då har det ju som sagt, då, när då sen senare in i Bond-filmerna, då är ju också, alltså Casino Royale är ju som sagt det typ den kanske tråkigaste på så vis. Det här har inga, som du säger, Volcano Lairs. Och ännu går, alltså Fleming-böckerna är ju inte lika extravaganta som filmerna sen blev, som då Moonraker. Men det fanns i alla fall, du kunde använda dig av saker och förstora upp dem som de då ibland gjorde. Men Casino Royale var väldigt svårt att förstora upp. Så jag köper att de inte ville ha någonting med den att göra. Men sen då,
eller de behövde de inte i alla fall.
Nej, precis. Men sen kom vi ju till den perioden då delvis liksom lite slut på material, och Eon var väldigt mån om att, för det är det, alltså hela storyn med Eon Productions, och när det har varit pauser mellan Bond-filmer, är för att någon stämmer dem eller de stämmer någon. Och det är oftast för att någon vill göra en parallell Bond film franchise på sidan. Om det är Kevin McClory med Never Say Never eller någonting annat, eller någon annan som då sitter på till exempel då Casino Royale-rättigheterna, eller att Bond ska bli någon public domain-grej. Ja, men du vet, det är alltid någonting. Och nu handlar det mer om Eons production, bara så här, kan vi bara ha alla våra ankor på rad, så kan vi bara sitta på alla. Så de här rättigheterna flyger fram och tillbaka. Till slut sitter Sony på dem och hotar med att göra sin filmfranchise, men då stämmer Eon. De lyckas få rättigheterna, och sen någon konstellning så gör de filmen tillsammans med Sony, för Sony blir då distributör av Craig-filmerna fram till No Time to Die, som är Universal. Och då är de ju liksom, de har slut på material. Vi har haft Die Another Day, som de, alltså Barbara Broccoli och Michael Wilson har sagt väldigt många gånger, bara, we went too far. De är väldigt ärliga med det. Och det, liksom, det fanns ingenstans att gå efter osynliga bilar. Och de funderade ju på att göra den här Jinx-spinoffen, och det fick Purvis and Wade, manusfattarna, som då har skrivit alla Brosnan-filmer förutom GoldenEye och Tomorrow Never Dies. De fick gå iväg och skriva det och tyckte det var väldigt kul, och gjorde mer då en back to basic story, men sen blev det då Jinx inte av, och då hade Broccoli precis fått loss Casino Royale-rättigheterna och sa till grabbarna att all right, det är det här vi gör nu. Och Purvis and Wade hade i stort sett sagt sen de startade med en production, att skulle vi någonsin kunna få göra Casino Royale? Så de var ju astaggade på det. Broccoli och Wilson var också liksom aspeppade på det och ville på något vis hedra Cubby Broccoli, som alltid hade mantrat såhär, when in doubt gå tillbaka till Fleming. Och här då, bara allting, det blir som en blixt, inte en blixt från klar himmel, men liksom allting, universum bara synkar, allting bara liksom klaffar perfekt på ett hemskt sätt. Liksom efter september ger liksom utrymme för en sån här slags story där vi kan gå tillbaka till världen är hungrig för det, världen behöver det. Allt från det till att poker är hett igen. Alltså, kommer du ihåg, Victor, liksom, hur poker sent på kvällen, ett så här Texas Hold'em, med man kunde helt plötsligt slå på tv-satt Matt Damon där med något sliskigt bord som var tv-sänt. Alltså, kortspel var helt plötsligt skithett. Och det var bara, och Batman Begins hade släppt och allt sånt. Alltså det var liksom, världen var bara redo för något sånt här. Du kunde inte ha en till. Det var liksom bara the perfect storm. Och de castar väldigt kontroversiellt Daniel Craig. Och bara att det var en sån udda grej, och det var ju den här liksom Daniel Craig, not Bond, och liksom James Bland och Blond Bond och allt det där.
Bond i plytväst.
Ja, precis. Han kunde inte köra manuell bil, och han var rädd för pistoler. Liksom alla de där rapporterna.
Soleksem hade han också, va? Det var en stor grej.
Det var massa av de där grejerna.
Det läckte ju massa sådana stories liksom, att han passar inte som Bond för att han är mesig. Liksom.
Men det krävde bara att en liten fotograf på Bahamas vet att de kommer spela in här på stranden imorgon. Så jag gräver ner mig i sanden kvällen innan och liksom bara väntar in perfekta läget och skjuta lite bilder. Så han gör det. Och fotar de här nu ikoniska bilderna som vi sen ser i filmen. Liksom på Craig som vandrar upp ur vattnet lik Ursula Andress. Och vi ser hans fagra bringa. Och efter det var det rätt tyst från kritikerna. Det var absolut helt tyst, men det var mycket liksom, alla blir så här, okej, ja, men vi avvaktar och ser lite vad som händer.
Vad har han för märke på byxorna, Fabian?
Det vet jag faktiskt inte nu, ska jag vara riktigt ärlig. För jag trodde alltid att det var Sunspell. Det är inte, det är något annat. Jag har fått jättefina replicas från dig som jag har, som jag tar sällan ut dem. Men du, Victor, det har hänt något fantastiskt.
Okej.
Okay. Nyheter från klädvärlden. Så alltså, det här har ju varit, i Bond-communityn har det funnits en så här helig graal. Liksom så här, det här plagget så här, vill vi alla ha, och vi kan inte hitta det, och man har försökt hitta liksom liknande saker och försökt göra replicas och allt sånt där. Och jag ska säga, gissa klädesplagget, du kommer inte kunna gissa det.
Jag förstår ju att det inte är den, i och med att det är en standard Tom Ford-grej, men jag skulle ju säga väst, Tom Ford-västen har respekter.
Väst, eller menar
du? Ja, eller den har ju brall, han har ju, nej, han har ju som en svart liksom, egentligen så är den långärmad, men den är som, vad sa du, vad heter det?
En cardigan.
Cardigan kanske heter.
Yes. Ja. Den vet vi vad det är för någonting, och jag har en svart cardigan, inte Tom Ford, för den kostar typ 15 000 eller mer. Nej, just det här är Casino Royale då. Så det klädesplagget som alla har liksom plötsligt frossat över i nu 15 år är den långärmade pikétröjan han har i Venedig. Ingen visste vad det var för någonting. Alla försökt vem är det som gjorde den? Och vi har varit besatta av den. Alltså, jag har långärmade pikéer, jag fan på mig nu från Sunspell, men som sagt, det är inte den han har. Och vi har varit besatta med det. Men sen då, det finns en YouTube-kanal som heter The Bond Experience med David Suritsky, som på något sätt, han har mycket pengar, så han kan ju köpa alla de här grejerna. Och sen, så det började med den här YouTube-kanalen, att han bara på något sätt så här köpte kläderna och visade upp dem och sånt där, och det var kul. Men sen har han byggt världens community, och hans YouTube-kanal är väldigt underhållande. Och nu är det ju verkligen så liksom, när de släpper kläder, och nu särskilt nu till No Time to Die, det är så mycket kläder som släpps, som de verkligen nu, alltså förut var det ju mer att liksom kostym, the costume department bara går ut och köper någonting, och sen var vi alla tvungna att springa efteråt och bara hoppas att vi kunde hitta, för att det de köpte var ju typ förra årets collection. Men nu görs
ju
allting.
När du säger vi alla, så vill jag bara säga att det är nog inte vi alla.
Okej, den communityn som gillar sånt där. Och han har liksom verkligen byggt en community kring det där, så nu, och nu kan han verkligen liksom, nu får han ju allting typ skicka till sig. Men, så nu hade han Lindy Hemming som gäst på sin YouTube-kanal. Och Lindy Hemming var ju då kostymören på Casino Royale. Så hon hade gjort även Brosnan-filmerna, alla Brosnan-filmer. Och det var hon som tog Omega till Bond och sånt där, och har spelat en väldigt stor roll. Hon var även kostymören på Dark Knight-trilogin. Så liksom en legendar i sig. Och till slut kan han då fråga liksom så här, var i pikétröjan? Och hon ger oss svaret. Nu kommer inte jag ihåg vad det hette bara för det. Men, sen såklart på grund av att den här kanalen blir så stor, så har det här märket nu lovat att re-releasa den. Så att det är en glad dag för oss alla, Victor.
Åh, herregud.
Det var för lång utläggning för någonting så trivialt. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Det är sånt här jag sitter med på min fritid och kollar på. Så att, men det här var en big win. Alltså, det här är ju också en grej som så här, Casino Royale gör ju mig. Alltså, det är en nyckel till allt för mig. Alltså, det är en nyckel till liksom, alkohol. Liksom så här... Vesperdrinken och framförallt då liksom klädestil, alltså så många saker som jag antingen köpt från Casino Royale. Alltså jag har ju den här väldigt kända då Sunspell kortarmade pikén som blev ikonisk, som Sunspell fortfarande liksom bara kan fortsätta sälja för att det är deras mest sålda plagg, för att alla fortsätter köpa det för den är så jävla poppis. Så jag har köpt den, min första läderjacka var, försökte liksom hitta någon som var ganska lik den han har i flygplatsscenerna. Ja, men, och så många andra grejer jag har liksom kopierat från den filmen, så blev liksom starten på den resan för mig. Den filmen har gjort så, format så jävla mycket i mitt liv, så det är pinsamt. Men ja, låt oss prata om filmen. Den första punkten jag skulle vilja röra på är... Du säger att den här Bond ändå inte är Flemings Bond.
Mm.
Jag håller ju med dig. Alltså, han är inte lika misogyn och lika hardcore. Han röker inte 100 cigaretter om dagen och allt sånt 70. Där. Vad sa du?
70 cigaretter om dagen.
Ja, 70.
Säger han.
Men jag skulle ändå säga att den här, det är väl det här argumentet de flesta drar, just att säga, ja, men Craigs Bond är så nära Fleming vi kommer. Och det skulle väl ändå hålla med om.
Dalton
är ju där också. Precis, det är det folk brukar säga liksom. Dalton och Craig är väl lite samma stuk. Men Dalton är ju mer, det är ju mer som att det är lite samma liksom Peter Sellers aspekten av att Dalton gör en grej och filmarna gör en annan.
Ja, men okej, okay, men vad tänker du komma till? Vilken scen tänker du på?
Jag var bara lite fascinerad att du ändå tryckte hyfsat hårt på just att säga, men det här är ändå inte den Bond. Och jag skulle ändå argumentera att det typ ändå är så nära vi kommer den slags Bond. Det här är liksom en väldigt destruktiv, väldigt mörk, väldigt skadad person.
Jo, men han är inte lika... Alltså, han är inte lika... Om du kollar liksom på, alltså jag tänker James Bond som sitter som den här jobbiga på restaurangen. Alltså Bond är den här jobbiga på restaurangen som så här, ja, men det här ostronet tycker jag är för litet. Det skickar jag tillbaka det här, alltså, och min soppa är inte alls, den har skurit sig. Titta, så här ska inte det här färgen ska inte soppan ha. Alltså den typen av person ser jag James Bond som verkar veta allting själv. Alltså han vet hur allt ska vara. Så här, fast det stämmer. Jo, det ska vara så. Så ska det vara. För annars är det inte fint. Alltså det är en bitchy snobb liksom. Som egentligen hatar allt. Och han hatar alla. Han är liksom, han har ingenting till övers för någon liksom. Och han, enda gången han liksom pratar om, han pratar till och med ganska långt in i boken när han ändå säger så här, jag gick omkring, först ville jag bara ligga med Vesper, det var, och 3 dagar senare när det har blivit dålig stämning, då hade jag kunnat skylla på att jag åker iväg någonstans liksom, och så blir det bra, och så, men nu är det någonting jobbigt, nu är det någonting som bubblar här, det är liksom konstigt, typ aldrig upplevt kärlek överhuvudtaget. Alltså den Craigs Bond är ändå lite charmig, alltså han kan ju ta bilen, åka ett varv i rondellen och komma tillbaka som ett skämt. Flemings Bond hade ju aldrig skämtat överhuvudtaget.
In i bilen! Alltså,
han har gjort det med våld. Liksom. Alltså, förstår du vad jag menar? Det finns liksom ingen, det är ju en mörk, tråkig, snobbig person som bara gör allting på sina egna villkor.
Mm. Nej, men det är en värdefull poäng faktiskt. Man skulle väl kunna säga att den här Bond är på något vis en perfect mashup med liksom Eons Bond som har liksom formats från Connery till Moore och Pierce Brosnan och allt det där. Liksom den här med charmiga, suava one-liner Bond mix med den mer mörka aspekten av Bond, lite mer liksom den inre grumlande och ja, en mix helt enkelt. Tror jag vi har där. På ett sätt kanske den bästa mixen av Fleming och Eon i då Craigs porträttering i den här filmen. Men gud, alltså jag vet inte var jag ska börja någonstans med den här filmen. Det är liksom, jag har sett den till döds. Och jag, kolla, har du sett den på senare tid?
Något år sedan. Inte jätteskarpt har jag inte. Men jag kommer ihåg varenda bildruta. Det är det som är så skönt. Alltså, det kan ju också ha att göra med att jag har sett den relativt mycket, men jag såg den också peak filmintresse. Alltså, filmerna mellan, jag säger emot mig själv när jag pratar om någon form av kulturskymning, och ändå liksom att de här filmerna man såg i den här perioden sitter ju som absolut starkast. Jag kan ju plocka varenda bildruta i Pearl Harbor också. Inte för att jag tycker om den så mycket, men alltså den sitter där. Och det är lite samma stuk som den är, för att man såg den under den perioden och sen så fastnar det liksom. Jag minns den.
Nej, men jag tror just alltså, att det var den här, den kom verkligen perfekt i tiden och allt det där. Jag tror det bara liksom, karaktären blir så, han är så väl etablerad trots att han är så ny. Det här är ju inte liksom Pierce Brosnans Bond, så de måste liksom definiera honom på nytt, men de gör det liksom helt rätt genom just att liksom klä av dem. Och det är någonting vi verkligen, ja vi vet, det är det den här filmen gör liksom. Men vi tar det lätt för givet att liksom, när vi ser Bond första gången i en bil i den här filmen, så kör han en Ford. När han beställer en drink för första gången, det är någon liksom romdrink liksom. För att Pierce Brosnans Bond, då var det alltid, ja det var BMWs, men det var liksom alltid en gadgetbil, det var alltid en vodka martini, du vet, det var, allting var alltid peak Bond hela tiden. Och här, vad den här filmen hela tiden gör, bara ta bort det hela tiden. Och visst, den där klassiga grejen, vodka martini, shake no stir, does it look like a give a damn, vilket nummer är, så här, om en bartender frågar dig det, spring därifrån. En bartender ska aldrig fråga om du har skakat eller rörd, för nej, du gör det bara inte. Men det funkar i den kontexten. Men det är inte bara de liksom, den skriker ju mer rakt ut, så här, det här är inte vad din pappas Bond. Men det gör det hela tiden subtilt också, med de mindre grejerna, som jag säger, just liksom, han kör Ford. Och det är det jag gillar. Jag gillar att filmen är smart. Den hela liksom, den tänker ett steg. En av mina absoluta favoritbilder i filmen är när de är i Madagaskar och spanar in då den här parkour bomb meckaren, och de blir avslöjade och killen drar. Och det jag älskar, så Bond står liksom upp i en byggnad liksom, med armarna i kors där. Men han rör inte på sig förrän killen har sprungit förbi honom strax under, för att han vill inte registreras som att han jagar. Och vilket är en av de mest bara smarta, subtila, det är ingen som säger, ingen kommentar, utan det är bara så snyggt plottat på så vis. Han drar inte förrän killen är förbi. Så, nu hoppas jag att han inte tror att det är någon efter honom. Bara sådana där grejer gör mig alltid så jävla satans glad. Gud, vad mer finns det? Jag vet inte. Alltså, jag kan ju liksom prata om den här filmen till döds. Fan, Victor. Det är liksom, det här är too much for brain. Jag vet inte vilken ände jag ska börja. Jag tror det här måste bli en DVD-kommentar.
Alltså, ja, det är ju ändå ironiskt att vi har ju faktiskt gjort en DVD-kommentar på en Bond-film. Men det är Die Another Day.
Yes, det känns väl ganska poetiskt att vi, vår andra Bond-DVD-kommentar ska vara Casino Royale. Ja, det är det vi gör. Okej, så det här är dealen, Victor. Vi kommer sätta oss ner, vi kommer kolla på hela Casino Royale, och vi kommer kommentera den live och prata om varför den äger så jävla tungt. Och alla de som vill sitta med kommer få sitta med. Antingen, vi kommer beskriva det bra, så du behöver inte ens ha filmer framför dig. Men har du filmer framför dig så går det bra. Jag kommer blanda dig i en Vesper. Och jag kommer sitta där i min sandspel piqué och njuta tillsammans med... Ja, det är bara det vi kan göra, Victor. Jag ser ingen annan väg.
Shit. Det är ändå... det är ju svårt. Jag ska bara lägga in här. Det är ju väldigt svårt att göra en kommentar på en film som du tycker är bra.
Det är ju skitsvårt. Så jag behöver nog, du behöver inte, men jag behöver nog ett par Vespers under västen för att liksom...
Du kommer bara sitta där och gråta över hur vackert
det är. Ja, absolut. Det är det kommer vara. Så jag kommer totalt göra bort mig själv.
Sista timmen är bara ja, men det ser vi fram emot. Det låter som en fair deal. Bra idé.
Ja, men då gör vi så. Så förvänta er inom en kort framtid. Följ oss på Instagram för att veta exakt när det släpps. Men det här är vad som kommer behövas bli. Då sätter vi ett litet bokmärke här.
Och ja, det blev kortare än vad jag trodde, fast det inte blev så kort. Nej, men det är faktiskt en bra grej. Alltså, som sagt, vi har ju faktiskt pratat om den här filmen en gång redan.
Ja, så varför gör det ännu mer?
Ja, exakt. Så nu måste vi liksom bränna på det. Nej, men det är kommentarer, det är bra. Det var länge sedan också. Vi har inte gjort en del kommentarer.
Nej, vilken var sist vi gjorde på? Batman vs Superman.
Ja, just det. Ja. Det var också svårt.
Ja, den var svår. Den gjorde vi på distans också. Den här kommer vi ha face to face.
Det blir right. Fab.
Ja, men fantastiskt, Victor. Okej. Ja, men vi pausar det här helt enkelt. Oh, to be continued. James Bond eller Noipod will return in.
Men vilken var det som var? För det var väl
For Your Eyes Only var det de sa
only,
det skulle
det
vara.
Moonraker.
Men sen kom Star Wars, bara fuck that. Be a Moonraker nu.
Det är kul.
Det är kul. All right. Vi tackar för oss här. Vi boomar igen det här. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att lyssna. Men kom ihåg folk, ingenting är för nördigt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.